Guds frid och rika välsignelse åt er det alla, var och en särskilt. Och tack för inbjudan att komma hit. Jag heter alltså Jimmy och jag är 36 år ung. Och jag är här med min fru Gabriella som är 358 dagar yngre än mig. Så kommer jag diplomatiskt undan och talar om min kvinnas ålder. Och sen där sitter vår lille son som upprepar mitt namn. Ni hörde honom säkert. Han fyllde 2 år i tisdags. Och roligt att få vara här med er idag och få fira gudstjänst här. Fantastiskt. Det är första predikan efter semestern som jag gör. Och kanske är det därför som jag sprang ifrån min bibel hemma och mina anteckningar. Så jag står här lite på ostadigt underlag, mest för jag vet behöver mina anteckningar till att knyta ihop säcken, men vi ska be för predikan nu, så kommer det nog att vara. Gud, jag tackar dig att vi får vara här idag och samlas inför ditt ansikte. Tack här för ordet vi har fått höra på, för det vi ska få höra, Herre. Jag ber om din välsignelse över ditt ord, Herre. Låt det få sås ut i hjärtats goda åkerjord så att det får bära rik frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Amen. Ja. Jimmy heter jag. Och jag har en mening från Jesus på mitt hjärta idag. Och den finns i Uppenbarelsebokens 21 kapitel och 5 vers. Det är en mening på 5 ord. Och jag tycker den är så spännande. Kanske för att jag är lite filosofiskt lagd, så tycker jag den öppnar för så många tankar. Jesus säger det när han talar till folket, eller till Johannes där. Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. Visst är det spännande ord att filosofera kring. Visst är det spännande. Vad vill Jesus göra nytt? Då när vi hörde, då är den gamla jorden passerad. Den gamla tiden med ondska och förföljelse och sjukdomar. Allting är över. Se, jag gör allting nytt. Nu är det någonting nytt som har kommit. Gud bor bland människorna och han torkar alla tårar från våra ansikten. Och inget lidande finns kvar. Allting är nytt. Och allting är fantastiskt. Se, jag gör allting nytt. Jag tror att Gud vill göra någonting nytt här och nu också. Vi behöver inte vänta ända till dess. Jag tror det är därför jag har fått den här meningen på mitt hjärta. Se, jag gör allting nytt. Jag går nu i augusti in på mitt 5:e år som ungdomspastor i Sion, Gullaborg och Torsås missionsförsamling. De delar på mig. Och det är 5 år som jag fått vara med om mycket. Bland annat något så fantastiskt som renoveringar. Vi har renoverat kyrkan och den har blivit fin. Vi har gjort om estraden där i missionskyrkan i Torsås. Vi har blaskat på ny färg så det ser så fint ut. Det har blivit en ny matta där framme och så vidare. Och så har vi slipat golvet. Vilken skillnad det blev. 100 år gammalt golv som var nytt och slitet och det hade mörknat så det var nästan svart. Så kom han med sin slipmaskin och drar över det. Och så blir det som ett nytt, vitt, fint golv där. Och jag har ansvaret för missionskyrkans Facebook där. Så jag har skrivit där under rubriken "Se jag gör allting nytt", om allting nytt han gör i kyrkan. Och det har varit så spännande att följa. Det är sådana enkla grejer som att byta matta till det lite mer komplicerade och riva ut hela köket och få in ett nytt kök. Se, jag gör allting nytt. Och nytt har ju Gud gjort även i mitt liv. Jag jobbar som ungdomspastor nu. Jag brukar säga min inriktning mot alla barn och unga med, och i åldrarna mellan 0 år upp till 101. Det vill säga alla Guds barn. Så är det när man är enda anställden, då får man ha hand om alla ålderskategorier och göra allt möjligt. Det är fantastiskt. Men så har det inte alltid varit. Jag är uppvuxen i denna härliga mylla som vi kallar frikyrkorörelsen. Min farfars farfar, långt borta på 1860-talet, han drog igång ett baptistkapell borta i Skärjul. Och där predikade han, och folk kom från när och fjärran för att bli döpta. Och sen drog han och min farfars far igång ett kapell i Brömsebro som blev Betania, ifall ni känner till det, jag vet inte. Och där var min farfar engagerad och min far var engagerad. Och på min mammas sida, jag vet inte om ni känner till Fjärsjömåla, Philadelphia. Någon nickar här. Uno Magnusson, det var min morfar, och Helge Magnusson var hans bror. Så där har jag på den sidan också. Ni ser, jag har rötterna i myllan. Men det har aldrig garanterat att jag är kristen. Tvärtom, kanske. Jag ska inte säga tvärtom. Men det var ingen garanti för det. Jag kommer ihåg när jag var en sådär 5-6 år gammal. Ett minne från en gudstjänst. Jag satt längst ner på en hård träbänk. Far där och mor där. Och jag satt där och dinglade med mina ben. Och filosoferade över den här gudstjänsten. Här framme vid predikstolen. Där stod en man. Och han drog på sitt dragspel. Och han talade om Jesus på ett sätt som var väldigt engagerande för mig i den åldern. Och jag minns, det är en väldigt barnslig tanke, men jag minns den. Och jag var ju inte mer än ett barn, så det kanske inte var konstigt att jag tänkte på det viset. Jag sa det, Gud finns inte. Och om han finns så är han tråkig. Och då vill jag inte ha med honom att göra. Barnslig tanke som sagt. Men jag var ju inte så gammal, så jag får väl vara ursäktad för att jag tänkte så. Så jag kom bort ifrån Gud. Hur långt bort jag kom det vet jag inte. Jag försökte det där med att svära en gång, men jag tyckte inte det var något. Så Gud kanske inte var så långt borta från mig i alla fall. Men jag kom bort, jag lämnade Gud. Och jag hade allt vad jag behövde egentligen. Jag hade två föräldrar, jag hade sommar och sol och jag hade kor att leka med. Jag är uppvuxen på en gård. Det är ju helt fantastiskt. Vara där bland djuren. Vad behövde jag? Även om det var kämpigt i skolan under tiden. Så det var ju ingenting. Jag menar, jag klarade mig. Alla uppgifter lämnade jag in och så. Vad behövde jag Gud till? Så en dag så hände det som inte får hända. Det var som det ofta blev när man var mindre. Läggdags. Och jag pratade med min mamma där lite innan det var dags att gå och sova. Och vi pratade väl lite allmänt om ditten och datten. Men så kom jag ihåg en sak som hon sa. Jimmy. Morfar har cancer. Morfar har fått cancer. Och jag tror jag var 12 år vid det tillfället. Jag såg hela min värld rämna. Nu fanns det ingen stadig grund att stå på. Och rent magnetiskt så gick mina händer så här. De gick ihop. Och när jag var ensam på min kammare så bad jag. Jag som inte trodde, jag som inte ville ha med Gud att göra. Fast när jag var så ung så hade jag ju tagit det steget. Jag bad. Gode Gud, gör min morfar frisk. Och sen hände absolut ingenting. Jag somnade mot min kudde som jag förmodligen vette med mina tårar. Och det gick en tid. Och jag tänkte säkert på det, men jag tänkte inte aktivt. Vad kunde jag göra? Jag hade ju bett, nu får det liksom hända någonting. Och så kommer min mamma och så sa han har tagit ett nytt prov, morfar. Och det går åt rätt håll. Det var bättre, det hade gått tillbaka. Och min morfar, han hade inte blivit frisk. Men han hade blivit friskare. Och han blev aldrig av med den här sjukdomen. Den tog hans liv. Men där och då upplevde jag någonting som har burit mig hela tiden sedan dess. Där och då talade Gud till mig utan att använda ord. Han är ju mäktig, han som skapar hela världen med bara ett ord. Han talar till mig utan att säga någonting. Han sa: Jimmy, vad som än händer dig och vad som än händer din morfar, så behöver du aldrig vara orolig. För jag håller ju båda i min hand. Jag håller dig och din morfar i min hand. Där och då fick jag min tro. Det som inte var självklart innan, det blev självklart då. Det är ett bönesvar som har burit mig hela tiden. Ser jag ju allting nytt. Gud gjorde någonting nytt i mitt liv. Jag som inte hade någon grund att stå på. Jag trodde jag hade det, men jag hade det inte. Jag fick en grund att stå på. Jag som inte hade en tro. Jag fick en tro, och vilken tro jag fick sen. Och jag fick en tro på att Gud hör bön. Och Gud hör din bön väldigt bra. Han hör din och min bön väldigt mycket bättre än de där ute som är utanför församlingen. Vet du varför? Innan jag fick min tro, innan jag lärde känna en personlig frälsare, så visste jag inte om att han fanns. Jag kanske i mitt inre hade en sökande, en längtan efter någon. Men jag kände honom inte. Och många människor idag, de går runt och söker Gud. Gud, han finns i allting. Han finns i växterna, han finns i stenarna, och han finns i vattnet, och han finns i universum. Han är universum, han är alltihopa. Och de ser Gud överallt, men hittar honom ingenstans. Förstår ni vad jag menar? Gud kan höra deras böne. Absolut, om de är som jag. Jag trodde ju inte. Gud hörde min bön. Men sen den dagen hör min bön ännu bättre. Varför? Jo, för åt var och en som tror gav han rätten att bli Guds barn. Åt var och en som tror gav han rätten att bli Guds barn. Åt var en som tog av han rätten att bli Guds. Ni är lite sömniga här, tycker jag. Han gav er rätten att bli hans egna barn. De där ute, det är någon annans barn. Men åt alla som tror, de är hans egna barn. De där ute, de kan få ett svar på morfå. Men när ni ber, då ber ni till någon som ni känner. Någon som är nära er. Någon som går vid sidan om er. Han som är er egen himmelske pappa. Jesus har själv sagt det. Vi får be till honom. Fader vår som är i himmelen. Helgad var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja på jorden så som i himlen. Och vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra synder liksom. Och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ni kan gå in och be till er far när ni ber i er kammare. Ni kan gå in i kammaren och be till någon som känner er. Och som inte bara känner, utan han har lovat att höra på din bön. Och var en som tog av han rätten att bli Guds barn. Och allt vad ni ber om i mitt namn, säger Jesus, det ska ni få. Det är ett löfte som ingen där ute har. Men ni som är här, ni har det löftet. Så era böner gör skillnad. Ja, det vill jag vittna om här. Jag upplevde ett före och ett efter. Gud gjorde något nytt i mitt liv. Han gav ett svar på morfå. Fast det var ju inte på morfå, men ni förstår vad jag menar. Och nu hör han mig när jag ber. För han är min far. Och han älskar sina barn. Han älskar er. Och är redo att höra er när ni ber och svara på er. Se, jag gör allting nytt. Kanske vill han göra någonting nytt i ditt böneliv. Se, jag gör allting nytt. Kanske vill han bekräfta den här tron som du egentligen har. Men som du kanske inte vågar tro fullt ut på att Gud hör din bön. Han hör din bön. Han är beredd att hjälpa. Åh, vad fantastiskt det var att få den här gåvan av Gud. Få jag fick trons gåva av Gud, det vågar jag säga där och då. Och nu fick jag blicken fäst mot Gud. Och jag sökte Gud på mitt sätt, 12 år gammal. Och jag vet inte varför, men folk fick på något vis veta det här. Att jag hade kommit till tro. Och folk började fråga mig, vad tycker du om detta som står i Bibeln? Och så, och jag är 12 år, 13 år gammal, jag hade knappt öppnat min Bibel. Som jag fick när jag var 10. Och jag skulle helt plötsligt stå och svara på frågor. Det var en spännande tid. Gud gjorde mycket nytt med mig. Helt plötsligt så fick jag vara där, mitt i hetluften, med honom. Och så var det. Mitt namn är Jimmy. Och jag är 16 år gammal nu i augusti. Hänger ni med? 16 år gammal. Jag hade precis muckat från det militära. Jag har gjort beriden högvakt i Stockholm. Stått och vaktat kungen. Och nu trädde jag in i den himmelske konungens tjänst istället. Jag följde med min herre ner i dopgraven. Och det var inte en dopgrav som så, utan det var en liten sjö som vi kallar för Hålan. Det är ju också ett namn på en sjö, eller hur? Men vi, inom kyrkan kallar vi den lite mer heligt för Lilla Genesarets sjö. Där gick jag ner. Och där blev jag bedöd och begraven. Tänk vad fantastiskt. Ser jag ju allting nytt. När jag klev upp, då var jag blöt och kladdig som man är när man är nyfödd. Och jag hostade lite så där härligt. Vatten överallt. Åh, vad underbart. Där stod jag. Jag var nyfödd. Jag hade fått nya vita kläder. Klädd inför Gud med Jesu egen rättfärdighet. Och jag var på väg att lära känna Jesus. Och det var fantastiskt. Jag hade blicken fäst mot honom. Nu går riktningen åt det hållet. Och tyvärr måste jag ju säga att det gick inte så långt åt det hållet. Jag sa ju det, jag är uppvuxen på en bondgård. Och där jag har förlöst många kalvar. Och det är ju härligt att se. Först kommer de ut och sen så får man dra fram dem till kon. Och så tar hon hand om den lite grann och slickar på den och så vidare. Och sen när det gått en stund så ska han resa sig upp. Han kommer ju på det, jag har ju ett par ben. Så reser den sig upp och så står den på bakbenen. Så kommer den på, ja, jag har ju framben också. Och så ska den resa sig på det med. Och lite stapplande steg reser den sig. Okej. Jag har 4 ben, jag står nu. Det spretar åt alla håll, men jag står. Vad ska jag göra nu? Jag tar mig framåt. Och så tar kalven ett steg framåt. Och så drattar den dit och slår huvudet i backen. Så gör de ibland. Eller ganska ofta när de lär sig stå. Jag får väl säga det att jag gjorde likadan upplevelse när jag skulle börja gå som nyfödd kristen. Tyvärr. Jag upptäckte hyfsat tidigt att istället för att följa vägen så var jag nere i diket och gick. Och jag gick och det går ju att ta sig fram i ett dike också. Ibland så är det ju bara ett dike, men ibland så kommer törne och elände. Och så det är mycket bättre att hålla sig på vägen. Men jag var i diket. Jag hade fortfarande blicken fäst på Jesus, jag ska dit. Men det är ju bara vägen som leder till Gud, inte vid sidan om vägen. Så det behövde jag Gud igen. Jag behövde Jesus igen. När det hade gått ett antal år. 4. Nu ska vi se här. Det måste ha gått 6 år. Då grep Gud tag i mig igen. Och jag har kommit till en insikt i mitt liv. Det finns 2 typer av renoveringar. 2 typer. Den ena är när man bara bättrar på. Man slipar av det golv som redan ligger för att få en ny lyster. Eller man bättrar på med ny färg för att det ska se lite fint ut. Det är en typ av renovering. Den andra är som köksrenoveringen. Där allting ska ut. Ut, ut, ut. Knappt väggarna fick stå kvar i missionskyrkan. Det var hela turen att de hejdade sig där. Men sen skulle någonting nytt komma in. Och nu vet ju jag det att när man blir döpt, då är det en total renovering. Men förstå min liknelse. Jag tror det att när jag blev döpt, då var det lite så. Ja, vad bra, nu är du på rätt väg. Lycka till. Så fick jag klara mig själv. Det var ingen som gjorde det med vilje, men det var lite så det blev för min del. Jag hamnade lite vid sidan om, fick klara mig själv. Och det jag hade gjort, det var att slipa av ytan. Det var så jag upplever det nu. Eller rättare kanske. Jag hade renoverat köket. Det nya satt uppe. Men jag hade inte gjort mig av med det gamla. Det låg kvar. Hänger ni med på vad jag menar? Och så kom den här stunden då jag fick komma till ett avgörande inför Gud igen. Har ni sett Lejonkungen? Ni tillhör kanske inte de som tittar på sådana filmer. Det är en som nickar här. Min fru har också sett den. Lejonkungen har en spännande film på många sätt. Men det finns återigen en mening som ibland bara kan sticka ut. Det är Simba, han är ju till födseln kung. Han är ju den som ska ta över Lejonklippan. Men av olika omständigheter så kommer det en ondska in i bilden. Och Simba tvingas fly från sitt. Han tror i alla fall att han är tvungen till att fly. Och han flyr iväg och han tar inte ansvar för det som han har lämnat bakom. Det ligger bakom. Men så vet du tre så får han en upplevelse. Han får en syn där han får tala med sin pappa i himlen. Han är sin far kungen som har gått före. Och så säger han det. Simba, du är mer än vad du har blivit. Du är mer än vad du har blivit. Plötsligt stod jag där med och insåg det. Jag är mer än vad jag har blivit. Jag har ett stort sår i mitt hjärta som är ett ännu större sår i Guds hjärta egentligen. För jag är hans barn men jag lever inte riktigt som hans barn. Och Gud grep tag i mig. Han sa inte det, du är mer än vad du har blivit. Men det, innebörden var väl ungefär densamma. Han högg tag i mig. Och han ruskade om mig ordentligt. Och jag mådde så dåligt, så dåligt, så dåligt. Så jag fick nog riktig syndanöd om man säger. Vilket ju är helt fel. I dopets grav borde jag ju ha varit död för synden. Men levande inför Gud. Eller hur? Gå och synda inte mer. Men jag insåg nog mer det att jag var den förlorade sonen. Vet ni det? Många av de liknelserna, de talar inte Gud, Jesus till folk utanför. De talar till sina egna lärjungar. I det här fallet var det fariseerna som kom där och kom med sina pekpingar. Jesus, du äter med syndare. Varför umgås du med dem? Och så säger Jesus det. Ja, men tänk, en man hade två söner. Den ene var ni och den andra var Jimmy. Och i den här Jimmy han sa det. Ja vad bra. Nu Gud har jag fått allt som är ditt. Nu tar jag det och så går jag min väg. Det blir väl bra. Hej då. Och den här Jimmy han gick sin väg och han vandrade vilse. I törnet där vid sidan om vägen. Men sen så kom han till insikt. När han hade lyft upp sina tillgångar. När han kom till vägs ände så insåg han det att jag har kommit fel. Ni var redan här, ni har varit här hela tiden. Men han kom fel och han insåg det. Han vände om. Han kom tillbaka. Och han bad om syndernas förlåtelse. Den liknelsen gäller oss som är här i kyrkan också. Det är vi som kan komma bort ifrån fadern. De som inte har en far, de kan inte komma bort ifrån honom, men vi kan. Och jag gjorde det. Ser jag ju allting nytt, säger Gud. Säger Jesus. Och jag fick komma tillbaka och be om lite nytt. Än en gång. Jag var som Petrus. Jag hade bet mig ut ur båten. Jag hade ingen aning om vad jag var. Jag visste bara att jag var långt ner under havsytan. Och undrade, vad ska det bli av detta? Men det är ju så det. Gud är den samma Gud som är på höjden, han är också i dalen, eller hur? Där när jag sjönk så kom det en korsmärkt hand och grep tag om mig, lyfte upp mig. Och jag fick inse att jag har gjort fel. Nu ska jag inte göra om detta. Jag gör en omvändelse. Jag gör mig av med det där gamla köket som ligger kvar här och skräpar. Det ska inte vara här. Och så började min läkedomsprocess. Jag fick ju göra plats för någonting nytt. Och ta bort det gamla så jag inte snubblade över det. Nu skulle jag haft mina anteckningar. Nu kom jag av mig. Jag skulle ta bort köket där. Få någonting nytt. Och ja, just det. Och jag sa det till Gud. Nu går jag igenom en väldigt tuff period. Jag skulle vilja kalla det ett helvete. Men jag har inte varit i helvetet. Så jag vet inte hur det är. Men jag kan tänka mig att jag har smakat en liten bit på hur det kan vara. Det var en fruktansvärd upplevelse att vara där. Men jag sa det till Gud. Gud, nu är du med mig och du ska ta mig igenom detta. Du ska inte bara quick fix här så jag bara puff slipper undan dig. Utan nej, nu ska du och jag gå igenom stormen här. Och du ska vara med mig varje steg på vägen. Och du ska vara med mig så att jag kan lära mig någonting av det. Ja, jag skulle lära mig någonting. Ska du gå ut där nu? Ja, det var ju roligt. Akta trappen. Du ska vara med nu. Buse. Det är ju så roligt med trappa. Gud, jag går igenom något tufft här nu. Jag vill inte ha en quick fix utan jag vill gå igenom det här nu som din skola så att du lär mig att inte göra om detta. Och sen så gjorde jag någonting lite halvdumt kan jag känna så här nu i efterhand. Jag sa, Gud jag vill ha ett tecken på att du är med mig. Får man be Gud om tecken? Några nickar här och jag har läst min bibel. Jag vet inte om jag skulle våga begära tecken igen. Ibland blir ju Gud riktigt arg och säger, tecken, tecken har jag inte visat mina tecken under de 40 åren i öknen och visade jag inte mina tecken innan ni kom ut ur Egypten med. Gjorde jag inte tecken under bland alla dem och har jag inte gjort massor med tecken längs med hela vägen. Men jag bad Gud om ett tecken. Jag gjorde en Gideon. Inte för att jag hade någon fågel. Men jag tänkte länge och väl. Jag vill ha ett tecken Gud på att du är med mig. Att du verkligen är vid min sida. Och hur ber man då? Gud, kan jag få ett kvitto på detta? Har ni fått ett kvitto på er bön någon gång? Ja, inte jag. Kan man skriva kontrakt med Gud? När jag läste min bibel sista gången han skrev någonting så var det med en regnbåge på himlen. Han skrev under att det här ska jag inte låta ske igen. Det här är tecknet på det varje gång jag ser den regnbågen ska jag bli påminn om detta. Löfte jag gett. Okej, jag kan inte be om en egen regnbåge. Och jag kan inte be om ett kvitto eller kontrakt. Vad ska jag be om? Och jag bad till Gud. Gud, jag vet att om jag tror på dig, då kan jag inte tro på slumpen. Och jag kan inte tro på tur. Eller någonting. Men utan jag måste ju tro att om någonting sker så är det för att du är där och du är med i detta. Och att det är du som tillåter det. Hela Bibeln talar om att du tillåter saker och ting hända. Likaså måste det ju vara så att om jag hittar då ett fyrklöver så kan jag ju inte tro att det betyder tur i detta läget. Utan hittar jag ett fyrklöver då måste jag ju tro det att detta är du som är med mig. Jag tar det som ett tecken på att du är med mig. Ett fyrklöver bad det om. Och nu önskar jag att jag hade min bibel. För då skulle jag bett någon av er komma fram och titta i den. För vad hände? Jag var ute och gick när jag bad detta. Det gick inte många steg förrän jag böjde mig ner och så plockade jag ett gäng fyrklövar. Jag var ute på en promenad med några kompisar. Vi pratade lite och så fick jag bara för mig, jag måste böja mig ner. Och så plockade jag ett gäng till. Och jag var hemma hos en vän och pratade med henne. Vi var ute i hennes trädgård. Och jag bara fick för mig det nu, här ska jag sätta mig ner. Och jag satte mig ner. Och jag plockade 7 fyrklövlar. Sen sa jag, nej nu räcker det, jag har inte plats för fler. Hela min bibel, den är full med fyrklöver. Jag har en segertone hemma, den är full med fyrklöver. Jag har psalmboken hemma, den är full med fyrklöver. Jag har barnens bibel full med fyrklöver. Berätta bibel. Alltså, jag fick så mycket fyrklöver. Så, bortförklara att Gud var med, men det kunde jag inte. Ett fyrklöver, det kunde jag till och med slarva bort. Men alla dessa. Gud är god. Gud är så otroligt god. Och att han bekräftade att han var med mig med det tecknet, det är en fantastisk upplevelse. Se, jag gör någonting nytt. Han städade ur mitt liv och jag fick en ny chans. Jag fick ett nytt liv på riktigt. Se, jag gör allting nytt. Efter detta sen så har jag trätt in i min tjänst för Gud. Efter detta sen så har jag jobbat mot ungdomar. Många år i Jämjö, som ligger strax norr om Karlskrona, som ni kanske känner till. Där var jag ungdomsledare, ekumeniskt anställd av 14 församlingar. Så jag har uppgraderat mig nu när jag bara 2, tycker jag. Kan jag ha koll på dem. Och jag har tjänat honom vidare i detta sen. Det jag vill säga med dagens predikan, som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta, det är, jag har en fråga till dig. Skulle du vilja att Gud gjorde någonting nytt i ditt liv? Är det någonting här som har resonerat inom dig? Som du känner att ja, men jag skulle egentligen vilja att detta var verksamt i mitt liv. Jag skulle vilja att jag trädde i tjänst med gåvorna. Ni kanske har alla andens gåvor verksamma här. Om jag ser fråga efter någon som kan hela, så kan den och den räcka upp handen och så. Jag vet inte. Men det kanske finns någonting här inom er. Ni känner det. Ja, men jag vill träda i tjänst fullt ut. Jag vill att Gud ska göra det nytt i mitt liv. Så att jag får uppleva det Gud verkligen har kallat mig till. Vill du att Gud ska göra någonting nytt i ditt liv? Det är inte lätt att be den bönen. Men det är värt vartenda steg. Det kommer krävas någonting om ni vill att Gud ska göra någonting nytt i ert liv. Det gjorde det för mig. Och Jesus säger det. Den som vill följa mig måste varje dag ta sitt. Måste varje dag ta sitt kors. Och förneka sig själv. Vill du att Gud ska göra någonting nytt i ditt liv, så får du be följande bön också. Där. Gud, finns det någonting i mitt liv som du inte tycker om? Det är en rannsakande bön. Och det kommer krävas en del av er som vågar be den bönen. Det är min erfarenhet och det tror jag på. Men jag tror att den ger rik lön för er som vågar. Jag har ingen fråga om ålder eller hur kunnig man är i Bibeln eller någonting. Nej, Gud, han vill ha någonting annat. Han vill ha hela din kraft, hela din själ och hela ditt förstånd. Är du villig att ge honom det? Tror du att det skulle bli en förändring i ditt liv? Tror du att det skulle bli en förändring i den här församlingen om du vågade? Jag tror det. Se, jag gör allting nytt, säger Jesus. Se, jag tror att han vill göra någonting nytt här. I ditt liv. I den här församlingen och i den här kommunen. Jag lever med den övertygelsen om att Guds tid, den är nära, den är på väg, den är väldigt nära förestående. Hur nära som är nära för Gud, ja det vet vi inte. Herrens dag är nära och vi har väntat på honom i 2000 år. Men jag tror att den är nära. Det Gud behöver nu, det är villiga människor. Och jag tyckte du läste en väldigt bra text till inledning i Romarbrevet där. Människor som är villiga att bära fram sig själva som ett heligt offer. Läs den texten igen sen. Läs den själv också när du kommit hem. Och med det så ska jag nu knyta ihop den här säcken med att be om Guds välsignelse. Far i himlen, jag tackar dig här att du är med oss. Tack Herre för att jag har fått lära känna dig som min personliga frälsare och min far. Tack Herre att jag har Jesus som bror. Vilken härlig familj jag har fått. Och fler syskon har jag här ibland med. Herre, jag tackar dig för det. Herre, jag ber att du välsigna mina syskon här. Jag ber att du välsigna församlingen i Emmaboda, Herre. Herre, jag ber att du rustar dem och mig och oss alla med vad vi behöver för att möta den framtid som du har i beredskap. Ser jag allting nytt så säger du här i Uppenbarelseboken, och jag är övertygad om att du vill någonting nytt här och nu också. Så jag ber Herre, öppna vägen så att det nya kan komma. Och hjälp oss att göra oss av med det gamla som är oss till last och som inte ska finnas. Så att vi blir heliga offer för dig. Det är via Jesu namn. Amen. Amen. Guds frid och rika välsignelse åt er alla. Var och en särskilt. Amen.